Podplay.
Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt finns redan nu att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Den jag trodde jag kunde lita på mest var den jag kunde lita på minst. Och stod mig så otroligt nära och var ju en person jag aldrig kunde se skulle göra så här mot mig. Och mina barn och min familj och mina vänner. Det blir ju... Det var många som drabbades i den här smällen. Och man ska vara försiktig kring vem man litar på.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Antonia. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack.
Kan du börja med att presentera dig själv lite kort?
Jag är en tjej i 30-årsåldern som bor i en lite större stad i Sverige med mina barn. Det är ett lugnt liv.
När du skrev in till mig, det var inte så jättelänge sedan du mejlade mig. Eller var det det? Jag kommer inte riktigt ihåg.
Nej, 2 veckor sedan ungefär.
Precis. Och jag fastnade för ditt mejl. Skulle du vilja berätta hur det kommer sig att du mejlade mig och varför du vill vara med?
Ja, dels är det ju, den här podden lyssnar jag ju på själv och tycker att det är väldigt intressant. Och min historia vill jag dela med mig av dels för att visa hur det kan vara och att den man litar på mest kanske är den man kan lita på minst. Och för mig själv också att få berätta det jag har varit med om.
Och vad är det din historia som du kommer berätta om här idag? Vad handlar den om?
Den kommer handla om min före detta bästa vän som gick bakom min rygg och förstörde oerhört mycket för mig. Vi lärde känna varandra, vi gick i samma skola när jag var 13 då, hon var 2 år äldre. Och vi lärde känna varandra och fann varandra ganska snabbt. Och sen dess så har vi umgåtts nästan dagligen. De sista 10 åren så var ju hon mer som min familj, som min syster. Hon umgicks ju med min familj och mina syskon och vi har gjort allt tillsammans, upplevt våra första fester tillsammans och genom livets alla upp- och nedgångar. Jag var med på hennes dotters förlossning och vi har alltid varit väldigt, väldigt tajta.
Upplevde du att hon som vän och person förändrade sig? Ni växte ju också upp här så ni hann ju både vara barn, tonåringar och vuxna, men kände du att det var samma person?
Ja, alltså nu i efterhand så kan jag ju se förändringar och så. Men just där och då så, ja i grunden så var ju hon densamma under hela tidens gång.
Om du berättar sen, i ditt vuxna liv och det här arbetet du har. Vad är det för sorts jobb och när bestämmer du dig för att ta in henne i det här?
Ja, det var ju så här att när jag köpte den här butiken så körde jag på ett tag fram tills jag förstod att jag inte skulle klara det här själv och behövde en extra hand som jag verkligen kunde lita på. Jag var småbarnsmamma då, vilket gjorde att jag var tvungen att dela upp livet liksom. Och med tanke på att hon dessutom levde själv tillsammans med sitt barn och var väldigt begränsad i att hon inte kunde jobba kvällar eller helger och liknande, så erbjöd jag en tjänst då på dagtid där hon bland annat skulle ha hand om städning och även vara min högra hand i butiken då. Och jag tänkte att det bästa för mig var det då, för att jag litade så innerligt mycket på henne. Så kom hon in i företaget.
Och hur länge hade du jobbat med den här butiken innan dess?
Jag hade inte arbetat så länge med det här, utan det var ju ungefär ett halvår. När jag köpte den här butiken så blev det väldigt spontant. Just för att det var en... konceptet var något som jag verkligen brann för. Så det blev snabba puckar så. Allting fungerade ju jättebra och jag tyckte att det var fantastiskt att få ha henne där och som hjälp, och jag kände att jag kunde lätta från mina axlar lite att lägga över på henne. Och ända fram tills allting avslöjades så trodde ju jag att allting var väldigt bra. Så för min del så har ju jag aldrig arbetat i butiken och känt att någonting är konstigt. Utan där fick ju jag lägga ihop plussa ihop efteråt då. Och då kunde jag se vad som egentligen hade hänt.
Mm.
Men så för mig under tidens gång så tyckte jag att allting fungerade jättebra. Samarbetet mellan henne och andra anställda fungerade inte så bra. Och även där så är det ju saker jag har reflekterat efteråt. Men där och då så det sprack väldigt mycket mellan henne och personal. Och eftersom hon var den som hade ansvar när jag inte var där, så gick ju många till henne och berättade vad de tyckte. Och tanken var ju då att hon skulle ta det med mig, men hon gjorde ju aldrig det. Så det blev ju, jag sa ju upp två personal under den här resans gång med henne på grund av att jag lyssnade på henne. Och de försökte ju förklara för mig att nej, men alltså det går inte att samarbeta med henne. Det är omöjligt. Hon är passivt aggressiv. Hon är otrevlig mot kunder. Det var väldigt mycket som jag inte riktigt där och då kunde... Men jag förstod inte riktigt.
Ja, för om du skulle beskriva just henne som person så som du såg henne under också alla de här åren, hur skulle du beskriva henne?
Ja, alltså nu i efterhand så är ju hon en väldigt, lite som en kameleont i början. Anpassar sig väldigt mycket, känner av, läser av. Men för mig som vän så nära, så vi har ju haft väldigt roligt tillsammans. Men det har varit små grejer som man kanske borde ha reagerat på, men som man inte har gjort. Det var mycket skitsnack om andra människor och saker som man absolut inte fick säga till någon, fastän jag inte hade någon aning om vem den personen var. Och det var mycket liksom sänka ner alla andra hela tiden. Och den gör så och den tycker så. Och det var väldigt negativt mycket kring henne. Sen hade ju hennes pappa de här dragen också och var ju väldigt på henne hela tiden. Så jag kunde känna igen honom mycket i henne.
Om du talar om de här första varningsklockorna som kom. Ja, för du nämnde innan att egentligen så uppdagades allting när det var slut. Mm. Men berätta och beskriv tiden framåt och vad det är egentligen som faktiskt händer här. Och vad är det du utsätts för?
Vi kommer till vintern år 2 när pandemin kommer och slår till. Jag hade en väldigt stor butik som krävde mycket personal. Alla riktlinjer som kom, det blev väldigt tufft. Jag var inte bunden till något kollektivavtal, vilket gjorde att där i november det här året så valde jag att ta bort OB-tillägget. Men lät personalen välja helt själva om de ville vara kvar eller om de ville arbeta vidare. Det här då togs ju inte så bra personalen, vilket jag förstår. Men då strejkade några personal. Och det jag tyckte var konstigt då var att hon jobbade rak vecka. Hon jobbade inga helg, inga kvällar. Hon drabbades inte av det här. Men ändå så skulle hon vara hemma. Så hon var hemma en hel vecka i sträck. Och då såg jag en hel del returer i kassan som jag, det var ovanligt många, vilket jag reagerade på. Och då började jag kolla då i våran den här permen som vi har och sätter in allting i, och såg då att det var samma kortnummer på de flesta av kvittorna då. Så jag började att jämföra i permen och i datorn. Jag bläddrade tillbaka. I varje perm så är det en månad och kongen. Så jag bläddrade tillbaka dag efter dag. Upptäckte mer av samma kortnummer. Fler gick in och hämtade andra permar på kontoret. Ännu fler. Jag åkte till revisorn och hämtade liksom alla rader av böcker. Och sen började ju det här detektivarbetet då. Så jag och min dåvarande man, som idag min exman, vi satt ju säkert en vecka i sträck. Under den här tiden hon var sjukskriven så satt vi och bara liksom grottade ner oss i det här och upptäckte ju sömmor efter sömmor efter sömmor. Och samtidigt då så underrättade jag ju min familj om det här liksom som hände, och det var ju, det gick ju inte att förstå där och då. Men tanken var då att vi hade så otroligt mycket på oss, och vi kontaktade en advokat och berättade för honom då att så här är det, vad gör vi? Liksom, vi måste ta tag i det här nu, vi kan inte låta henne komma tillbaka. Och då hade vi tillräckligt mycket för att kunna sparka henne då. Så då på måndagen då, när hon förväntades att komma tillbaka, så satt jag och min exman där och väntade på henne, och då hade vi förberett papprena där det stod att hon blev omedelbart sparkad. Och sen den dagen har jag inte sett henne.
Och vad handlade det om för summor?
Upp mot 500 000.
Och det var uttag som hon alltså har gjort med sitt kort?
Ja, och sin sambos kort.
Under hur lång tid?
Under drygt 2 års tid.
Men hur agerar du när du ser det här?
Alltså, just där och då så, under den här liksom utredningens gång så var jag ju jättearg. Och ja, men det, jag blev så, gick på adrenalin på slag liksom, och min man blev ju även han väldigt arg så. Men sen innan jag sparkade henne så kommer jag ihåg då att jag sitter på mitt kontor som jag hade, och min lilla syster sitter framför mig, och jag sitter med min mamma i telefonen och vi pratar om hur mycket ytterligare pengar som har dykt upp, varpå min mamma säger att jag med en väldigt seriös seriöst tonläge att jag måste prata med min lilla syster. Och jag var så arg och bara, men det har jag redan gjort och det, allt det här har kommit upp. Och då sa hon att nej, hon har inte ens börjat berätta. Och då sitter min lilla syster framför mig och så fort jag lägger på luren så brister hon ut i gråt. Och hulkar sig fram och säger att hon har sagt att, du knarkar, att din man slår dig och låser in dig i utrymmen. Hon säger att du kör påverkad med barnen i bilen och att du är jättepåverkad här ute på, i butiken. Och där satt jag och liksom blev... Ja, det var en till smäll liksom som kom som jag inte riktigt kunde förstå där och då. Så då blev det ju ännu en utredning för mig att ta reda på eftersom jag hade ganska många personal också som även de var indragna i det här. Så redan dagen efter, 2 dagar efter det här så kallade jag till ett stort personalmöte som... vi var väl, kan vi vara, 12 pers som satte oss vid ett bord och jag tryckte på inspelning på telefonen. Sen satt vi där i 5 timmar och de berättade vad de har hört och hur de har upplevt allt det här. Så för att kunna stjäla de här pengarna och för att kunna styra så har hon ju använt sig av dem. För de har ju trott att jag har varit en helt fruktansvärd människa. Och de har inte fått sagt någonting till mig. För det tar hon. För hon är min bästa kompis har hon sagt. Jag är hennes bästa kompis. Jag tar det här med henne. Men hon har aldrig tagit det här med mig. Liksom. Så jag har ju bara gått runt. Ovetande så tänkt att allting går jättebra här ute. Hon kunde förvränga situationer som det var en dag när jag behövde vara ute i butiken och även min exman då. Det var en helg och eftersom hon inte kunde jobba helg då för att hon hade sitt barn hemma så erbjöd hon sig att ha mina 2 barn. Och så kom jag och hämtade dem och allting hade gått jättebra och sådär. Och i efterhand så fick jag ju reda på att hon hade ju sagt till... en kollega och till min lilla syster bland annat att mitt stora barn då ville definitivt inte åka hem. Han var ju rädd. Han ville inte åka hem till mig liksom. Så hon förvrängde ju situationer till hennes egen fördel oftast. Det var samma sak. Min mamma har ett företag också som sysslar med olika typer då, som hon även gick till ibland och fick hjälp. Och även där kunde hon prata en hel del med min mamma och syster. Då, vilket gjorde att min mamma och syster reagerade med att de dök upp helt oväntat hemma hos mig på kvällen. Och jag förstod inte riktigt vad de gjorde där. Men i efterhand så har jag fått reda på att de... har åkt dit för att kolla så att jag inte ligger och har en psykos i soffan. För det har hon sagt då till dem. Så min mamma och min lilla syster dök ju upp vid några tillfällen bara för att hålla koll på mig.
Tänkte du, undrade du vad det är, varför de gör så här?
Nej, utan när jag öppnade dörren, jag blev ju jättechockad. Ja, men kom in då liksom. Det är bara, och vi är väldigt så... kan dyka upp och vi har en väldigt nära relation så det var inget konstigt där och då. Det var väl att jag kunde reflektera lite över att de kommer på kvällen när jag har småbarn så, men det var inget konstigt. Jag släppte in dem som vanligt då. Men sen berättade ju då min mamma och lilla syster att de hade ju smugit runt och liksom kollat in och lyst med telefonen efter efter spår av alkohol och droger. Och hade sagt vid ett tillfälle att jag hade legat naken i soffan och haft en psykos. Och något liknande. Ja, det var helt bizarra saker. Och det var väl det som var jobbigast att höra hur hon har pratat om mig. Till min familj liksom, och vänner. Sen var det ju så att vissa gav hon sig inte på. För att hon visste att de här personerna har jag en väldigt nära relation till. Så en av våra anställda hade jag en väldigt, väldigt nära relation till. Och honom pratade hon inte med överhuvudtaget. För att hon visste att han skulle komma till mig och fråga. Och det ville hon ju inte. Och som min mormor till exempel pratade hon inte heller med. Så hon valde ut de här som hon liksom kunde manipulera rakt av så.
Har du funderat på hur hon egentligen lyckades med att inte ändå nära familj och att man ändå inte, att man gick på det, att man på något sätt kanske trodde på det här?
Ja, alltså hon är ju väldigt manipulativ, och det här kan jag se i efterhand. Det är så otroligt mycket som jag ser idag som jag tycker att jag borde ha sett då, men det är ju som, jag har ju pratat med min lilla syster och min mamma och mina vänner så ofantligt mycket om det här. Och det var ju liksom, även de trodde ju, de visste ju hur nära vi var, så det fanns ju ingen anledning att inte tro på henne. Det är ju där som är problemet liksom. De tänkte ju, de vet ju hur nära vi har varit och hur väl vi känner varandra, så jag förstår ju att folk gick på det här. Det jag kände i efterhand var att det var ingen som någonsin frågade mig någonting, vilket jag vet att jag tyckte var rätt jobbigt en lång tid efter. Samtidigt så det blev ju, hon sa ju också till många att jag tar det här med henne, jag tar det här vidare och det här får du absolut inte säga för då får jag sparken. Och det var väldigt mycket hysch-hysch kring allting. Och jag själv kan, eftersom vi är ändå ett litet företag fast en väldigt stor verksamhet. Så det är klart att jag tänker många gånger hur det har kunnat gå runt mig så.
Upplevde du att det är människor omkring dig, de här då, som hon hade till exempel då berättat det här för, att de ändrade beteenden och attityder mot dig?
Ja, alltså lite halvt. Inte märkbart så. För att jag tror att jag upplevs ändå som en väldigt öppen människa som... Jag är inte rädd för att säga vad jag tycker och tänker. Så jag tror att det var svårt för många att ta till sig det hon sa. Och sen träffade de mig dagen efter som är precis som vanligt. Och bara kör på liksom. Jag tror att det blev nog förvirrande för många i den här processen. Att veta vilket ben man ska stå på, för att de hade ju inte en sån nära relation till mig som min familj hade eller har. Nu i efterhand så fick jag ju höra väldigt mycket från kunderna också, som hon även sagt till dem. Så det blev ju en väldigt stor, det var många människor som var involverade i det här.
Om vi går tillbaka då till den här dagen, den här måndagen då när hon blir avskedad. Vad är det som händer? Hur talar ni om det här för henne och vad får ni för reaktion?
Vi sitter och väntar på henne. Jag sitter inne på kontoret, kommer jag ihåg, och skulle då gå ut till våra bord som är en väg bit från mitt kontor, där min exman sitter. Och där hade vi då förberett alla papper. Och jag kommer ihåg att när jag hör henne smälla i dörren så ska jag ställa mig upp och ta min dator och gå ut. Och då tittar jag ner på mina händer som bara darrar jättemycket. Och jag tycker såna här situationer är väldigt jobbiga och ja, men liksom bemöta och ställa någon mot väggen så. Samtidigt var jag ju så otroligt arg. Men så vi satte oss där ute och så la jag fram det här pappret då, där vi hade radat upp alla pengar som var försvunna. Varpå hon säger att hon inte har någon aning om det här. Och då säger jag att jag kan se, det är ditt kortnummer. Vi har liksom jämfört det här. Och sen la jag fram uppsägan, eller pappret då, där det stod att hon var tvungen att omedelbart lämna byggnaden och bad om nyckeln. Och hon sa att nej, men det är inte mitt kortnummer. Och då bad jag henne ta upp hennes kort. Så hon tog upp kortet och där kunde jag, ja, såg ju hon själv också att det var ju samma kortnummer. Men hon nekade fortfarande där. Och sen gick hon och skulle ringa någon. Vem vet jag inte, hennes pappa skulle jag tro. Som han alltid räddat upp henne i alla situationer. Men hon nekade fortfarande då. Och då brast det för mig, så då bara skrek jag till henne och frågade om vad hon har gjort och vad hon har sagt till människor och vad hon har spridit om mina barn och till min lilla syster var främst den jag var argast på henne för att hon hade gjort så mot henne, som hon var så liten då. Men hon skyllde då på min lilla syster istället och sa att nej, men det är hon. Och sen gav hon mig nyckeln och sen gick hon. Och då skrek jag dra åt helvete. Och sen har jag inte sett henne.
Vad tror du syftet var med allt det här? Gynnade det här henne på något sätt att kunna plocka ut de här pengarna? Eller varför spred hon de här fruktansvärda sakerna om dig till så många och även kunder som du sa?
Alltså, det där har jag ju tänkt på också otroligt mycket. Jag tror att i grund och botten så tror jag att det alltid har funnits en väldigt stor avundsjuka på mig. Och när jag träffade min exman då, så det blev väldigt intensivt mellan oss. Vi köpte hus, företag, vi gifte oss på en paradisö. Vi levde ett väldigt typiskt familjeliv. Och jag har alltid klarat mig själv. Jag tror att grunden har varit en stor avundsjuka för att jag bara tacklar allting om och om igen. Liksom. Och hon har inte riktigt den gnistan så. Och när det blev det här företaget då, så tror jag att det liksom spädde på allting. Och att, jag vet inte riktigt, hon ville nog förstöra för mig.
Du berättade tidigare att hon hade tagit ut pengar för uppemot 500 000 via det här kortet. Men det jag undrar lite grann är, hur lyckades hon med det utan att, ja, att det ändå gick så pass lång tid utan att man märkte någonting?
Jag hade en väldigt speciell verksamhet som jag inte kan prata om mer än så här. Men en del av, eller de flesta av de här returerna som har gått till hennes kort eller även kontant, hade hon signerat med olika typer av namnteckningar. Och även de här namnteckningarna kunde ju vi lokalisera och känna igen. Hon hade ju en speciell signatur som återkom väldigt, väldigt ofta. Så på den vägen, man misstror ju inte sin personal på den typen av nivå liksom, när det handlar om så otroligt mycket pengar. Men ja, på de sätten lyckades hon. Och det kan det vara, i efterhand så har jag fått reda på att hon har sagt till personal att nej, men nu har inte jag fått min lön som jag ska ha fått, så jag tar dem ur kassalådan nu. Och den personalen som såg det här har ju i efterhand sagt att ja, men jag trodde ju på henne, det är ju din bästa vän. Så det var ju där hon hela tiden gömde sig bakom. Och personalen var ju livrädda för att säga någonting till mig. Eftersom dels var de rädda för henne, eftersom hon hade ett väldigt aggressivt beteende mot personalen. Och speciellt vissa av dem. Och sen kände de ju att frågar om mig. Jag hade skyddat henne i många situationer som jag inte själv hade vetat om egentligen hur det verkligen låg till. Utan jag hade ju hört hennes historia som jag då litade på eftersom hon var min bästa vän. Och sen hade jag bara hört lite av den andras historia. Men så tryckte ju hon på mig och sa så här är det och så här kan det inte vara. Och då trodde jag på henne. Och i två fall gick det ju så långt att jag sparkade två personal för att jag verkligen trodde på henne. Och en av de här personalen, eller en extra personal, slutade självmant för att hon inte stod ut med det här. Och när jag, när allting det här kom upp, så ringde jag till henne. För jag kommer ihåg att när hon slutade så sa hon att hon hade antecknat väldigt mycket. Så jag ringde till henne då och frågade om hon hade kvar de här anteckningarna. Vilket hon hade. Så då fick jag ta del av dem. Så då hade ju redan, då hade ju hon börjat anteckna det här. Och det var samma sak där. Att hon var ju din bästa vän. Man står ju ganska handfallen liksom, när man vet att du skyddar henne i allt.
Ja, och sen tänker jag också en annan del i det kanske, om du får rätta mig om jag har fel, men också att man har ett jobb som man också inte vill förlora.
Ja, men precis.
Mm.
Det är ju så.
Man blir en beroendeställning.
Ja, precis. Så är det ju.
Den dagen hon kliver ut där då, som du nämnde, men sen träffade jag aldrig mer henne. Berätta vad som händer med verksamheten, butiken. Ja, och med alla de här pengarna som hon då är skyldig.
Mm. Alltså det blev ju ett väldigt väldigt stort eller en väldigt stor utredning kring allt det här, för man ville ju ha med så mycket som möjligt, men eftersom det hela tiden uppkom saker beroende på vem man pratade med eller beroende på vad som dök upp. Det tillkom alltid någonting hela tiden.
Mm.
Men vi anmälde ju allting och radade ju upp allting som vi har sett. Vi kopierade alla de här kvittorna där det stod namnteckningar på. Kopierade vi och skrev en text till att den här signaturen återkommer här och här och här, och vi liksom kunde lokalisera, så vi kartlade allting och gick ju och väntade, för vi tänkte att det är så otroligt mycket pengar, det blir den här trolöshet mot huvudman. Hon var ändå min högra hand liksom, hade ett uppdrag som hon misskötte, så vi tänkte ju att det här kommer ju verkligen bli en stor utredning av. Och vi satt och väntade. Och sen uppkom det mycket våldsbrott och liksom annat som var tvunget att prioriteras. Vilket gjorde att det drog ut på tiden. Och till slut så stod jag där nästan 2 år senare och kände att jag orkar inte kämpa mer nu liksom. För det blev, även fast det var skönt att hon var borta, så var det ju ändå, det påminde mig varje dag. Så fort jag klev innanför dörren så påminde stället om henne. Från den dagen hon försvann, personalen blev, alltså det var som att vända på en hand. De var glada, de var, alltså de jobbade på, det var positiv energi. All personal kände ju att, gud vad skönt att hon är borta. Eftersom de, hon hade ju varit väldigt elak mot många av de här. Så det var ju en jättefin stämning i personalgruppen, det märktes verkligen. Många kunder berättade ju också att de hade blivit illa behandlade av henne. Det var verkligen en fin stämning så. Men för mig så var det otroligt jobbigt. Jag hittade aldrig den där gnistan igen. Och faktum var att när det här uppdagades i november, i december så blev jag gravid med min 3:a. Vilket gjorde att jag både var väldigt, väldigt ledsen och stressad över allt som hade hänt. Orolig för, kommer verksamheten klara av det här? Mycket pengar som fattas, det är pandemi. Jag mådde väldigt dåligt psykiskt och en graviditet på det. Så jag försökte göra så gott jag kunde. Jag gick en traumabehandling under några månader. Försökte bearbeta det på det bästa sätt jag kunde. Men varje gång jag kom ut i butiken så blev jag påmind om henne. Alla kunder frågade hur är det. Det blev väldigt, vart jag än vände mig så handlade allting om hur jag hade det, hur jag mådde. Hur jag tacklar det här och vad jag hade varit med om. Och det blev väldigt jobbigt att allting handlade om det. Jag fick ingen fristad någonstans. Vart jag än kom så var det någon som skulle lägga handen på mig och fråga hur det var. Så jag valde, efter 2 år så kände jag att då hade jag redan bearbetat så mycket. Och att komma ikapp med 500 000, jag kände att antingen fortsätter jag och så är det min hälsa som ryks med. Och det drabbar ju indirekt mina barn. Så jag valde livet istället. Och valde att stänga ner och sätta företaget i konkurs. Och därmed valde jag att stänga den dörren. Eftersom fanns inte företaget kvar så fanns det ingen utredning som kunde göras. Och jag kände att nu har det gått så lång tid. Så att dra upp allt det här, det hade bara gjort mig väldigt illa. Och ju mer efteråt, ju mer jag har fått reda på mycket kring henne och hur hon, bland annat med hennes barn då, som hon var ensam stående med. Även där kände jag att allt som vi hade gått igenom började jag tvivla på och ältade och tänkte och hur var det. Och jag ringde upp den här pappan som hon hade sagt att han ville absolut inte ha med barnet att göra. Och hon hade då kämpat för att barnet skulle få ha en relation till pappan, men han ville inte.
Och då pratar vi om hennes barn.
Ja, precis. Mm. Hennes barn. Så jag ringde upp den här pappan för jag kände att jag måste få höra liksom. Och han tyckte att det var jättekonstigt att jag ringde. Och sen berättade jag lite kort och så sa jag att jag vill bara höra din sanning från det här. För att hon säger så här, att det har varit så här, att du inte vill ha med barnet att göra. Stämmer det? Och det visade sig att det stämde inte överhuvudtaget. Han har kämpat i väldigt många år för att få vara en del av barnets liv. Och det var helt tvärtom vad hon har sagt till mig och sitt barn också för den delen. Så det var väldigt mycket. Det känns som att det var mycket att bearbeta 17 år av en mycket av en lugn liksom.
Mm.
Så det tog väldigt lång tid att må bra igen.
Och just dina känslor och tankar kring dels det din vän har gjort mot dig, men också henne som person. Du nämnde någonting som jag tyckte var intressant i telefonen tidigare som du jättegärna får ta upp igen. Och då är det ju det här med att, att du kan ändå sakna ditt minne av henne.
Mm. Det är så jag möts ju av den här tanken olika mycket i perioder, men fortfarande än idag när det händer någonting som har gjort mig ledsen eller som har gjort mig glad, så blir det ju en instinkt i att jag måste ringa henne. Och jag kan ju känna vissa perioder att jag saknar henne väldigt, väldigt mycket. Samtidigt som man slås av den här skammen som... det är någonting man inte kan prata om högt, för hon har ju gjort så här mot mig och därmed så borde jag aldrig mer vilja nämna hennes namn, vilket så är ju fallet också. Men hela mitt vuxna liv så har ju hon varit vid min sida och där, nu ska jag helt plötsligt lära mig att leva ett liv utan henne. Och jag tror ju någonstans att de känslorna är vanliga också. Men att det inte pratas om så mycket.
Just att den här vännen har gjort som hon har gjort mot dig och allt det här som hon försatt dig i. Vad känner du kring det? Och var det någonting du hade kunnat tänka dig skulle hända? Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att ens kunna föreställa sig att ens bästa vän kan göra så här mot en och mot din omgivning. Berätta lite om det.
Nej, alltså jag hade ju aldrig kunnat föreställt mig att hon av alla människor skulle göra så här. Eftersom vi har känt varandra så länge liksom, och jag tyckte att vi kände varandra utan och innan. Däremot så kan jag ju se på saker på ett annat sätt och på varningssignaler som jag borde ha sett tidigare och som jag kan tänka på mycket idag. Att jag frågar mig ofta varför jag inte såg vissa saker. Men det går inte att föreställa sig. Alltså jag kan ha svårt än idag att förstå vad hon har gjort.
Hur skulle du säga att du lever idag och hur ser ditt liv ut idag? Tänker du mycket på det här?
Det går i perioder. Idag så jobbar jag med helt andra saker. Jag mår bra idag. Jag har fler bra dagar än dåliga dagar. Det tog väldigt lång tid för mig att komma hit. Många psykologtimmar och traumabehandlingar och bara att lära sig att leva på ett bra sätt. Men det har tagit lång tid, men jag mår bra idag. Och efter att jag valde att stänga dörren även till företaget och hela den biten av mitt liv, så gick allting mycket fortare till det bättre. Jag behövde inte påminnas om det dagligen som jag gjorde på samma sätt, utan nu kan jag faktiskt bearbeta och vara ledsen på ett annat sätt än att jag måste leva i det hela tiden.
Har du någon aning om vad den här tidigare vännen, hur hon lever och vad hon gör idag?
Nej, alltså från den dagen vi såg henne sista gången. Sen dess så försvann ju hon från allt. Det sociala medier, hon blockerade varenda människa, hela min familj, alla anställda. Hon försvann från jorden liksom. Och det var länge som många av oss undrade liksom, hur kan vi inte se henne någonstans? Och jag tror att jag har sett henne vid två tillfällen på håll så. Första gången var det väldigt, väldigt jobbigt. Då fick jag påslag liksom så. Och kände ju egentligen bara för att springa fram och fråga vad det är hon har gjort liksom. Men utöver det så ingen har någon aning om någonting.
Vad känner du att du har tagit med dig för erfarenhet och vad skulle du vilja ge för budskap kring det här med driva företag och vem man tar in och vad vill du förmedla för budskap till alla som lyssnar på ditt avsnitt?
Ja, alltså dels när jag köpte den här butiken och skulle in i det här med företagande och sådär, så var det en person som sa till mig att det aldrig blir bra om man anställer vänner. Och jag kunde inte förstå den människan där och då, för jag tänkte, jag kan inte lita på någon annan mer än vad jag litar på henne. Men där fick jag ju ganska klart för mig sen att det var verkligen som den här personen sa, att pengar gör en galen, och makt, kan man inte hantera makten man får så blir man galen. Så främst att inte anställa vänner i sina företag. Men sen också den här historien. Det blir den jag trodde jag kunde lita på mest var den jag kunde lita på minst. Och stod mig så otroligt nära och var ju en person jag aldrig kunde se skulle göra så här mot mig. Och mina barn och min familj och mina vänner. Det blir ju... Det var många som drabbades i den här smällen. Och man ska vara försiktig kring vem man litar på.
Play, en del av